Hej kära radiolyssnare. Ni lyssnar till Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer lite information från den politiska arenan. Jag, Leif Bratt, pratar med Anna Stil från Folkpartiet om deras syn på politiken här i Tyresö. Och jag kanske ska förklara att jag inte har kommit till puberteten, utan det är någonting som har satt sig på halsen om ni inte känner igen min röst. Så Anna, kan du börja med att lite grann presentera dig själv och ge en liten politisk biografi?
Ja, jag har ju bott här i Tyresö kommun i 30 år men varit aktiv i Folkpartiet i 15 år. Så jag började ganska sent i livet, jag var 40 år när jag började med politik. Och jag har suttit i alla nämnder utom kultur- och fritidsnämnden. Men jag var ordförande för socialnämnden förra mandatperioden. Och de senaste 4 åren har jag suttit i riksdagen. Och här i Tyresö nu så är jag gruppledare för Folkpartiet. Och jag har fått äran att vara ordförande för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Och också vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Så då kan man säga så här lite grann, du har hand om hela livet, allt ifrån förskola upp till man går ut i arbetslivet.
Ja, det kan man ju säga.
Det är ju bara pensionsnämnden som du, det har vi inte ens någon.
Nej, det kunde bli en äldre nämnd kanske.
Ja.
Får vi se.
Får vi se. Mm. Då får du ta det, så har du cirkeln i sluten.
Man kanske ska sprida uppdragen lite också.
Okej. Okay. Du har ju varit med om rätt mycket. Vad har du haft, alltså, vad har varit roligast att inom vilket politikområde har det varit roligast, eller vad brinner du mest för?
Ja, det är ju väldigt svårt där för mig, för att man har sagt till mig under alla åren att man måste nischa sig som politiker, men jag brinner ju för demokratifrågor, och det går ju ut på allting i samhället, så att det handlar ju både att man ska ha god utbildning, att man ska ha god sjukvård och äldreomsorg och tillgång till, alltså sjukvården ska vara att man kan få rätt medicin oavsett var man bor i landet. Alltså alla de här frågorna som handlar om livet, som kollektivtrafik och jämställdhet och allting mot diskriminering. Så för mig så handlar det om en helhetsbild där man implementerar det överallt i samhället.
Men handlar det inte lite grann om det här att man ska nischa sig, det var det du använde, men om man ska åstadkomma någonting, sätta något politiskt fotavtryck, då mäktar man väl inte med att ha armarna utsträckt åt alla håll, utan då får man väl gräva där man står lite grann, eller?
Jag ska ha sån här syntolkning, jag sitter och nickar mot dig, det är ingen som ser. Men jag håller med fullständigt, det är ju så att var jag än har hamnat så har jag då försökt att implementera det här. Ja. Så att det spelar ju ingen roll om man arbeta med sociala frågor eller om man, jag har suttit i kulturutskottet på riksdagen och varit talesperson för spelmarknadsfrågor, och nu kommer ju en stor utredning som visar precis det jag har sagt till att vi måste göra omreglera marknaden där. Jag har varit ordförande för liberala kvinnor och jobbar med jämställdhetsfrågor. Det gör man ju ändå, men liksom man, ja, det handlar ju verkligen mycket om att ta sin ideologi och sin övertygelse precis där man hamnar i politiken.
Ska vi ta ett stort grepp då? Ett brett grepp från min sida. Folkpartiet använder ju adjektivet liberal. Man är ett liberalt parti, säger man. Om jag har förstått det hela rätt. Och då tolkar jag det vidare så att då menar ni att ni tror på människans egen förmåga. Mm. Och individen bör ha så stor frihet, så stor frihet det är möjligt att ge då. Mm. Men vad går gränsen för en folkpartist mellan individuell frihet och kollektivets bästa?
Ja, det är precis som du säger, att den där individens frihet, det handlar ju både om förmåga och rätten att bestämma över sitt eget liv. Och möjligheten att skapa det själv efter egna beslut. Och staten inte ska komma in och bestämma. Men det går ju en gräns när andra människor, eller individer då, att den här konsekvensen kan bli att de kan bli skadade fysiskt eller psykiskt. Så att jag tänkte att jag skulle försöka hitta på något bra exempel. Så det kom ju den här förbud mot barnaga det är ju ett antal år sedan, men det var ändå ganska, det var i modern tid, det var liksom när jag hade börjat bli vuxen. Det blev ju ett himla liv i samhället, därför att där skulle man ju inskränka föräldrarnas rätt att handskas med sina barn som de tyckte var okej. Men där tog ju samhället ett beslut om att det var inte okej. Ja, det finns ju sådana exempel hela tiden. Och där är ju definitivt tydligt att där blev ju barn skadade. Så att där går gränsen helt enkelt. Sen så finns det ju saker som handlar om att det kan bli för kostsamt för samhället. Om man, jag tycker en sak som är det här med bygglov och att människor titt som tätt ska kunna överklaga. Och då blir det ju, det blir, förutom att det fördröjer möjligheten att man ska kunna kanske till exempel tillskapa bostäder snabbt, det tar ju extra tid, och sen så är det oproportionerligt. Det kostar ju verkligen samhället mycket för att den här individen då ska kunna få säga att jag tycker inte det här var rätt. Då kanske till och med lagar som säger att de bara har rätt att, de har rätt att överklaga, men egentligen så finns det inga skäl till att de kommer få rätt på slutet. Men det fördröjer ändå en hel verksamhet, en process.
Jag är bankernas ovän, och då tänker jag så här, som ockerränta också. Alltså, vi har ju inte ett fungerande monetärt system längre, utan vi är ju utlämnade till vad bankerna hittar på i mångt och mycket, för de har blivit så stora.
Det man verkligen säger. Det är ju...
Så att alltså, om bankerna tjänar 100 miljarder om året, de fyra stora bankerna, 2014, och de ger skiträntor till oss som spar pengar. Det är inget kul.
Nej. Men man kan ju också applicera det på det kommunala. Om vi tittar på individen överhuvudtaget, så är det vi tänker på. Men sen är det också det här med att vi tycker att individen ska få ha valfrihet. Alltså, och valfriheten behöver inte komma. Den kommer egentligen inte av att man inte har konkurrens. Utan vi tror ju på det här med marknadsekonomi och konkurrens. Och då kommer det här som många har diskuterat väldigt mycket de senaste åren. Det handlar om privata kontra kommunala verksamheter. Och Folkpartiet känner ju så här att vi ser inte, det spelar ingen roll egentligen vem som driver verksamheten, bara det är kvalitet för oss invånare som ska ha den här verksamheten. Och det är ju ändå en gemensam pott som vi ska använda oss utav, som vi själva bidrar med. Så att därför är det så jätteviktigt att den här verksamheten fungerar. Men sen så spelar det liksom ingen roll om det är kommunalt eller privat. Sen finns det en annan slags frihet för individen som kanske man ska sträva lite. Det här med att man ska komma på saker som man borde göra, som till exempel köpa in vindkraft för en kommun. Varför ska vi vill inte vår kärnverksamhet att vi ska ha vindkraftverk äga, som också är ett riskprojekt. Så att här, som vi har gjort här i Tyresö, så har vi i Folkpartiet varit helt emot detta. Vi tycker väldigt mycket om vindkraft, men vi tycker inte om riskprojekt med det gemensamma medel som vi har.
Därmed, om kommunen inte ska ta risker eller ej, då finns det ju massa verksamhetsområden där man kan undra hur mycket plan B man har förberett om det inte fungerar som man har tänkt från början. Ni har många grejer som är riskfyllda.
Ja, eller vi i Folkpartiet eller
kommunpolitiken.
Ja. Men det kan ju vara så här, skola, vård, omsorg.
Jag menar, ni kommer bli ganska handlingsförlamade om man hela tiden ska säga att vi ska inte ta risker.
Nej, men kanske inte för ett 40 miljoner som inte egentligen...
Ja. Nu ska inte jag näpsa dig här, utan det var bara det.
Ja, du kände lite där att du ville det, va? Jo, men det är sant. Alltså, det är klart att det är riskprojekt. Man kan säga att man ska bygga en skola någonstans, och så har man inte räknat rätt på hur många elever som kommer att gå där. Men då måste man ju, som vi tänker nu när det gäller planer överhuvudtaget, att bygga saker som behövs för kommunens verksamhet, då behöver man ju bygga väldigt flexibelt, tänker jag. För att vi har ju massor med behov i framtiden nu. Det är gruppboenden och det är äldreboenden och det är skolor och förskolor. Och de kan ju verkligen göras på ett sätt så att man kan göra andra saker med de byggnaderna.
Ja, jag tänkte också på det fria gymnasievalet, vad det har resulterat i.
Jaha.
Ja. Så nu går vi vidare.
Okay.
En aktuell sak. Uddbygård var med i media här nyligen. Och då, vad jag förstod, så vill inte arrendatorerna fortsätta. Mm. Och då är min fråga, vad vill Folkpartiet att vi ska göra med Alby och Uddbygård?
Ja, för det första så är det så här, för det känns för mig som att familjen Magnusson har varit där alltid, så det är ju ledsamt att det inte kommer fortsätta med dem. Och samtidigt ser det en helt naturlig sak som har skett, vad jag har förstått. Och då så känns det precis som att, men det öppnas faktiskt nya möjligheter. Det ska vara kvar där, det är en pärla för kommunen, alltså en fantastisk ställe för alla att kunna vara. Och man skulle kunna göra många saker. Vi har ju varit väldigt aktiva från Folkpartiets sida att få fram pengar och medel från kommunen i budget för att kunna göra fler saker där. Och nu så kanske det blir lite annorlunda. Och då så skulle man kanske till exempel kunna ha ett museum. Vi har en väldigt fin historia med Tyresö kring slottet. Och det är ju hundratals år som det har funnits en verksamhet där. Och sen så har vi en annan väldigt speciell modern historia där Tyresö på något sätt blev uppbyggt ute i skogen. Alltså Tyresö centrum tänker jag då på, som plötsligt, som Brasilia, huvudstaden där, blev bara byggt upp ute i djungeln. Så här var det ute i skogen som man plötsligt bara byggde bostäder och gjorde en ny centrum. Så det här vore ju jätteintressant att ha ett museum, tänker vi. Men det är bara en sak som man kan tänka på skulle kunna förverkligas.
Du är alltså den mer optimistiska eller positiva. Du ser möjligheterna.
Jag tror inte det finns någon politiker som inte ser det. Eller? Jag har inte hört något annat.
Nej, du är den första intervjuare i frågan. Det kommer fler, vi får se vad de säger. En annan mediefråga, eller aktuell mediefråga, det är ju tunnelbana till Tyresö. Mm. Nästa hållplats Tyresö, och så var det fotomontage med ett T, en stolpe med T på i tidningen. Alltså vi växer ju så att det knakar, sägs det. Och det är klart vi måste anpassa trafiken, om det nu är kollektivtrafik eller privattrafik, bredare vägar eller tunnelbana eller tätare busstrafik. Vad ska Folkpartiet lägga för förslag för en bättre kommunikation mellan Tyresö och framförallt och Stockholm? För vi är ju en pendlingskommun.
Absolut. Ja, alltså vi är inte mot tunnelbana alls, men så här. För det första så har vi ju varit med om att ta beslut om att förtäta längs med Tyresö och Breviksvägen i takt med att detaljplanen går igenom nu. Och sen också, ni vet, strand och hela det området. Så det har ökat sakta men säkert trafikflödet ut på halvön och mot halvön. Och jag har själv suttit nu 4 år i kö och jag kunde säkert åka buss, men det är ju lika trögt för bussarna. Så vi har ju sedan 2 mandatperioder faktiskt föreslagit en tredje fil som ska väl börja någonstans, ja, kanske från Tyresö skola så mot golfbanan kanske. Vi vet inte hur långt, men det kom till en utredning förra mandatperioden som visade vad man kunde göra med breddningar. Det fanns tillgängligt med mark och så. Och det skulle ju då, för som det nu är, så är det att man sitter väldigt lång tid i kö, och det är ju både miljömässigt och inte okej för medborgarna heller, kommer för sent och sådär. Och vår vision och önskan är ju att man ska åka mer buss, så att kollektivtrafiken helt enkelt kommer fram mer där då, med hjälp av en tredje fil. Men sen så finns det andra ställen som Själsätra har behövt busslinje, och jag har inte fått igenom det. Det är väldigt svårt med SL att överhuvudtaget påverka dem. Och då så tyckte vi från Folkpartiet att vi skulle kunna ha en egen linje med småbussar som går där. Och det verkar som vi har fått gehör för det nu från våra alliansvänner, främst Moderaterna då, så att det kan komma till stånd där och kanske i framtiden också ut mot Raksta. När det gäller tunnelbanan just så finns det, så fort man öppnar munnen om det, så finns det en falang som säger att då skulle vi få ut en massa bus hit. Och en annan falang som säger, men det vore väl bra. Men de flesta är lite negativa, och jag tycker det är ju inte vi, utan vi ser den möjligheten. Den finns inte i några trafikplaner liksom i framtiden för regionen, kanske inom de närmsta 10 åren, men det skulle kunna gå. Och då kan man dra en linje från den planerade nu till Sickla, skulle man kunna kanske dra en tarm via Älta till Tyresö. Eller så finns det, ja, jag tror att det är väl den som är
Skarpnäck, har vi
Skarpnäck, just det, den skulle man också kunna förlänga. Men det är ju i framtiden då. Så det, absolut, vi kommer väl bli antal tusentals människor mer, fler så.
Men det här med att det kommer ut bus, vad har man för belägg för det? För att om man tittar i Farsta strand, Hässelby strand, Hagsätra och Skarpnäck, så inte ligger väl de högt upp i busstatistiken?
Så jag förstår mig inte på det där resonerandet. Ursäkta mig, men jag gör inte det.
Då är vi två då.
Ja, och innan vi får till det med eventuellt spårväg av något slag, som till exempel tunnelbanan, så ska man ju bara se till att kollektivtrafiken för övrigt, då bussarna, fungerar och har täta turer och passar och går där människor behöver dem. Så är det.
Mm. Du tog själv upp det här med SL, som då styrs av landstinget. Ja. Och det här är en kommunal fråga. Hur mycket har ni att säga till dem? Jag gissar att ni samråder ibland i alla fall.
Ja, det absolut finns det samrådsgrupp. Och vi har ju folk i landstinget från alla partier. Förlåt, i landstingsfullmäktige heter det. Men det är inte så himla lätt. Alltså. De tänker väl rent krasst ekonomiskt och... Ibland så tänker jag att de inte ens funderar på var människor behöver hoppa på. Eller på så här, för ibland så går det linjer förbi som inte stannar där människor skulle behöva gå på. Så att jag är inte riktigt säker på hur de resonerar.
Det är i alla fall tufft att vara kommunalpolitiker visavi landstingspolitiken.
Ja, det kan man säga.
Det kan man säga. Men en annan sak då, man kan väl vända på kuttingen. Är det ett realistiskt alternativ att satsa på arbetsplatser i Tyresö istället för att folk ska pendla in?
Nej, det tycker inte jag. Man kan resonera så. Tycker jag inte man kan resonera. Utan jag tänker mer på, i så fall så skulle det vara att man underlättar för företagandet. Så att det blir lättare att anställa och lättare överhuvudtaget villkoren för företagande. Och att vi ser till att det finns industrimark. Så det är lite hört till det där som Folkpartiet driver väldigt mycket. Att vi ska ha en aktiv markplanering där vi ser hur finns det någon plätt här som vi kan köpa nu. När vi kollar runt i hela Tyresö och sonderar var finns det mark som vi kommer behöva ett äldreboende där. Men då måste vi se om det blir någonting tillgängligt. Och så är vi där och köper.
Men vad har det med arbetsplats och pendling att göra om det behövs ett
till
äldreboende?
Till exempel industrimark.
Ja, förlåt.
Mm. Och det kan ju faktiskt bli arbetsplatser för människor som vill jobba inom äldreboendet.
Ja, men det var det jag frågade om. Är det ett realistiskt alternativ? Och så säger du
inte,
nej.
Men inte bara. Alltså,
jag sa inte bara.
Nej, man kan inte
som
planera.
Som ett komplement.
Ja. Jag tror inte man ska planera sina verksamheter utefter att då får vi till arbetstillfällen. Det tror jag inte man kan.
Jag menar bara som ett sätt att minska pendlandet och behov av kollektivtrafik. Om inte folk behöver pendla in till stan utan kan sitta och jobba här ute.
Men det, om man kan sitta och jobba, det är ju distansjobb och det tror jag blir mer och mer vanligt. Men vi är som sagt var en kommun som har, i och för sig är kommunen den största arbetsgivaren, det är helt sant. Men jag tror inte att vi kan tillskapa så många arbetstillfällen som behövs för den här kommunen där vi är väldigt många som pendlar ut. Det tror jag inte. I tusentals.
Jo, men man tänker om ett kontor startar eller... SE-banken har väl flyttat ut till Tensta, på sig inte riktigt så långt ut. Jag kan inte alla de där förorterna på norrsidan. Men de har ju flyttat ut hela sitt huvudkontor.
Mm. Ja, men det förutsätter som sagt att vi har mark till det. Och det
jo,
är som sagt,
ja.
Då måste man vara väldigt ha framförsikt.
Jo, men jag tänkte istället för att bygga fler bostäder och ännu fler ska pendla, så kan man använda en del av marken till att och kanske bygga ett kontorshus.
Ja, det får vi se hur det blir med det. Men kontorshus kommer ju från, det ska komma från företagen själva, anser vi. Jag tycker inte att kommunen ska bygga ett kontorshus om det inte kommer ett önskemål verkligen. Där man jobbar tillsammans för det. Men,
då ska jag inte bli tjatig om det, men jag säger, det finns ju också företag där man kanske är 10 anställda. Och så är det 10 sådana företag som behöver utrymmen för 10 anställda. Men det enskilda företaget har svårt att motivera ett kontorskomplex.
Jag förstår precis hur du menar och det har absolut diskuterats i företagarföreningarna. Men då, just nu så verkar inte finnas något behov.
Nej, okej. Okay. Men det finns behov av pendlingsstöd i alla fall.
Absolut, bra kollektivtrafik ska vi ha.
Om vi då hoppar tillbaka till kommunen så är ju skola och socialtjänst de två stora kommunala åtagandena. I alla fall om man tittar på budgeterna. Budgeterna så kanske det inte blir bra. Ja, Samtidigt har vi ju en skollag och en socialtjänstlag som ger ganska tydliga ramar om vad man ska bedriva för verksamhet. På vilket sätt kan politiken sätta sin prägel, olika kommunalpolitiker sätta sin prägel på skola och socialtjänst?
För det första så snuddade vi lite vid det där med arbetsgivare. Alltså kommunen är en stor arbetsgivare, där kan vi verkligen påverka villkoren och arbetsplatsmiljön och löner och sånt. Så det tycker jag vi ska göra verkligen, så att det här, så att vi har kvar människor som vill jobba kommunalt överhuvudtaget. Men sen så är det ju som du säger, det är inte så himla mycket. Det kan komma olika dekret från Riks som säger att här kan ni prova saker. Ni kan till exempel utveckla...
När du säger Riks, då menar du Folkpartiets riksorganisation, inte riksdagen?
Jag menar riksdagen faktiskt.
Ja, okej. Okay.
För att det kommunala är ju, vi har ett väldigt starkt självstyre, men det kan ju komma propåer. Ni kan få det här stödet om ni bygger ett 55 plus hus eller du vet sådär. Men då finns det till exempel att man kan ha premisser för om man ska få ta emot socialbidrag. Eller nu ett aktuellt ämne, det är att Folkpartiet har drivit att vi ska ha betyg i fyran. Och det kan man alltså, från riksdagen har man nu beslutat att man kan göra det som provverksamhet frivilligt i kommunerna om man vill det, i skolor. Så att det är sådana där saker som kan hända i de två sfärerna som man kan använda sig av. Som några exempel bara.
För då fråga, när du tog upp det här då med betyg från fyran som ett exempel. Vad säger Folkpartiet? Det är ju en profilfråga för er skolan.
Mm.
Men vad tycker Folkpartiet här i Tyresö om betyg från fyran?
Ja, jag tror att det är väl en allmän positiv inställning, men vi har inte diskuterat det och det har kommit upp just nu som aktuellt på grund av att man gjorde den här överenskommelsen med regeringen. Så att vi får väl se. Man säger att vi ska försöka få frivilliga skolor att prova det här. Vi får se hur det blir.
Du menar alltså att vi ska se sen, vi ska utvärdera det först, det här försöket då, de här frivilliga skolorna, och sen så återkommer ni med besked?
Ja, alltså jag vet inte alls hur det blir, hur långt fram i tiden som de menar att det där ska pågå faktiskt.
Ja.
Provverksamheten.
Den som lever får se.
Eller hur?
Ja, så är det. Men om vi då pratar om skolan, så är det ju också ett allmänt spörsmål i media. Det är ju att det sägs att kunskaperna sjunker. Vad tänker Folkpartiet göra av det då? Att Tyresöskolorna får högpresterande elever?
Ja, som jag har förstått det nu, jag har ju varit borta i 4 år och inte haft det här jättestort, men jag har förstått att det börjar gå bättre och bättre för Tyresös elever, så det ska vi vara väldigt stolta över. Men Folkpartiet har ju en sak som vi har drivit så länge jag har varit med, och det är det här med att förstatliga skolan. Därför att det anses som att vi i kommunerna behöver göra det här bättre. Och framförallt tror jag också mer rättvist och jämlikt. Så att det är väl det som vi tror är en huvudsak, skulle kunna höja resultaten i hela landet. 290 kommuner gör på väldigt olika sätt just nu.
Ska det då också, eller ska läroplanerna då styra? För jag gissar att ni också vill ha kvar friskolor.
Absolut.
För då måste ju de jobba inom samma mall som de statliga skolorna. För man kan ju inte ha då 290 olika sätt att jobba på.
Fråga mig inte om teknikaliteterna, för det kan jag inte. Men det är i alla fall så att man har en vision eller en önskan om ett samlat kunskapscentrum som ska liksom genomsyra alla 290 kommuner, snarare än att man nu lägger olika mycket medel på olika saker, man har olika sätt att förkova sina lärare, du vet, allt sånt. Så att det är en önskan om att det ska bli mer rättvist och bättre kunskap om hur man driver skola.
Nu ska jag komma till en liten knepigare fråga. Jag har snöat in lite på det här med röstsplittring. Alltså vi kan ju rösta i 4 olika val. Och då har man ett politiskt parti som man gillar. Men det finns ju folk som delar upp sina röster på lite olika partier beroende på vilket val det är.
Mm.
Och då blir min fråga till dig som folkpartist. Om du bara fick en röstsedel, alltså möjlighet att rösta ett av de här 4 valen, kommun, landsting, riksdag eller EU-val.
Oj.
Vilket vilken valurna skulle du gå till? Var behövs Folkpartiet mest? Var det viktigast att Folkpartiet finns med någonstans?
Det här är ju jättesvårt. Jag vill ju förstås att
Folkpartiet
ska
vara med.
Ja, jag ska fundera på, för att det är lite intressant när du frågar så, för att jag har ju varit brittisk medborgare sedan jag kom hit när jag var 5 och har varit det tills jag blev 40 och skulle stå på riksdagslistan 2002. Alltså jag sökte då medborgarskap innan för att kunna stå på den. Så att jag har ju egentligen inte förrän efter det fått kunna rösta på alla val. Så där var det ju då kommunalvalen som gällde. Så egentligen skulle jag säga, alltså för att vara, ja, jag tycker nog kommunalvalen är väldigt viktiga. Jag tycker det är väldigt roligt också att man som, om man har bott här ett tag, man kanske inte har blivit medborgare, men, eller svensk medborgare, men man har bott här ett tag. Jag vet inte om det är 3 eller 5 år längre, men då kan man rösta i, där man bor och verkar, och det känns ju rätt sympatiskt. Ganska viktiga saker som vi omger oss med. Vilka människor som styr våra liv här.
Så det är det viktigaste arenan enligt dig, Anna Stil, det är att Folkpartiet finns med på den kommunala i kommunfullmäktige.
Men nu gjorde du det så kategoriskt. Så ja, jag var tvungen att rösta på det.
Det här är journalistik. Jag vet. Ja, men och för att det ska bli intressant och spännande måste man dra gränser, annars blir det bara flum ju.
Ja, jag vet. Men det, jag får väl hålla fast vid det. Men det är ju väldigt svårt för mig, för jag vill ju att alla valen ska
men vara. Det är som livet är ibland. Ja, men, svåra val vi gör. Ska jag köpa en trisslott eller en Sverigelott eller vad det är? Ja, så. Då vet vi det. En annan sak, om vi pratar Folkpartiet då, så är det ju så, även om det går lite upp och ner, så är ju inte opinionssiffrorna de allra bästa. Det får man väl ändå säga. Ni har haft högre siffror. Ja, du får sucka du.
Jag suckar, visst.
Hur ska ni vända utvecklingen?
Ja, nu syftar du på kommun, alltså här.
Nej, jag, här. Rent allmänt. För jag ser ju bara opinionssiffror för riket. Mm. Jag gissar att det finns en viss korrelation mellan...
Fast det är lite märkligt eller också roligt för oss här då, för att vi har ju alltid legat över rikssnittet i Tyresö. Och det kan vi vara glada för, men rent allmänt, alltså det här med att vara i en allians är ju klart, det är svårt för de mindre partierna i allians att liksom komma fram ordentligt. Och jag tycker att här ute så driver vi många frågor och får dem faktiskt genomförda också. Men jag tror inte att folk så här ute på bygden tänker så här, åh, det var Folkpartiets tankar här som har kommit och blivit förverkligade och gud vad bra. Utan de tänker ju där, så här, alliansen, och då är ju Moderaterna de som är mest framträdande och som har mest, de som får mest uppmärksamhet skulle jag säga. Och det är ju baksidan av att vara i allians. Men också så får vi väl vara lite självrannsakan. Vi får väl göra mer reklam för oss och berätta för folk vad det är vi brinner för och vad vi har fått igenom, så att folk får veta det. Så kanske de förstår att vi behövs ju verkligen, tycker vi, i den här fyrpartialliansen.
En annan sak med de här opinionssiffrorna, det är ju att Sverigedemokraterna går framåt. Även om det är väldiga svängningar från 15 men upp till 20% också i olika opinionsundersökningar. Utifrån ett folkpartistiskt perspektiv, kan Sverigedemokraterna bli en del av alliansen för att få ihop en majoritet?
Nej. Aldrig. Men alltså det här är, du kanske vet, du har ju varit med så pass länge så du vet hur vi har jobbat här. Jag fick ju igång ett över partigränserna arbete mot rasism och främlingsfientlighet här i Tyresö. Och det började jag med så fort jag kom in i politiken 2000. Och då så märkte man ju att det här ökade det här intresset för SD. De fick mer och mer stöd. Och jag visste så här att om de kommer in i riksdagen, då kommer de bli mer rumsrena. Salongsfä sägs det ju, mitt finare ord, salongsfäighet. Och mycket riktigt, de har ju ökat något enormt. Jag tvivlar på att det kommer att... att den trenden kommer att förändras om inte resten av politiken helt enkelt hanterar och adresserar det här med integrationsfrågan på ett annat sätt. Och hur det ska gå till, det måste vara både handfasthet och förbättringar för hur man kan komma in på arbetsmarknaden. Hur man ska, alltså det är väldigt många saker som behövs för att människor ska känna att de inte blir, vill rösta på ett missnöjesparti som jag tycker att SD är. De är ju ett rent missnöjesparti. Andra frågor är ju nästan aldrig på bordet med dem. Man skulle önska då att om man börjar diskutera andra frågor så märker man hur tomma de är. De har ju inte några svar på andra frågor utom att de tjatar om massinvandring och hur det förstör för vårt samhälle att vi får in människor från andra länder. Så, ja, jag vet inte.
Så du ska inte ingå i alla fall något partnerskap för majoritet?
Never. Men det är jag det.
Nu är vi på upphällningen här, Anna. Mm-hmm. Två avslutande frågor. Vi börjar med det som är lite tråkigare då. Vad ser du för orosmoln utifrån ett kommunalpolitiskt perspektiv? Vad har vi för problem framöver, ser du här i Tyresö?
Jag tycker att det känns svårt med det här med, eller svårt. Det är en utmaning att vi äldre blir fler och fler. Och jag ingår i den gruppen nu som kommer behöva äldreboende. Och vi kommer behöva geriatrisk specialism, jag kan inte prata. Specialister behöver vi för just för äldre därför att det saknas. Man har inte utbildat tillräckligt många eller de utbildas inte. Och boenden och allt sånt, det är ju inte bara för kommunen här utan det är för hela världen faktiskt har det här, den här demografin. Men jag är jätteintresserad av teknik och jag tror att det kommer finnas mycket hjälpmedel om vi kan använda dem så att man kan vara trygg hemma på ett annat sätt. Det kommer hela tiden nya saker. Så att, ja. Och att vi verkligen har den här framförhållningen med att tillskapa äldreboenden så att inte människor måste vänta och må dåligt och inte få det de behöver.
Men man kan ju göra komik utav sånt där också. Jag såg vid ett tillfälle, det finns ju någonting, du pratar om demografin, alltså hur stor respektive åldersgrupp är i ett samhälle. Och det kanske är befolkningspyramid, därför att det är ju ofta så, eller var så förr, att den är bredast i botten. Sen faller vi ifrån allt eftersom och sen blir den smalare och smalare.
Nu har det blivit ett timglas istället.
Ja, jag såg en annan variant, i Japan. Japan, det var som en upp- och nervänd slips. Alltså den är bredast. Oj. Den är bredast upp till. Så att, ja, så det är jobbigt för en del att ta hand om. Om vi vänder då på kuttingen. Vad ser du för ljus i tunneln när det gäller Tyresö då? Vad är roligt att blicka fram emot?
Ja, men det som är väldigt roligt är det här med bostadsbyggande som jag tycker har kommit igång ordentligt i Tyresö. Och att vi i Folkpartiet vi värnar ju väldigt mycket för hyresrätter och för små bostäder. Små lägenheter för både äldre och unga kommer till. Och så har Folkpartiet också drivit igenom ett hus och bostäder att vi ska bygga fler små lägenheter också. Det är verkligen ett ljus i tunneln för det behövs. Och alla kan inte köpa lägenheter till sina barn och ungdomar.
Då ber jag få tacka dig, Anna Stihl. För ett antal klarläggande var Folkpartiet står i på den kommunalpolitiska arenan. Vi hörs en annan dag.
Tack.
Hej då.
Hej.